Hej och välkomna till DIs ledarpodd. Det är onsdag den 19 oktober och vi är äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt efter att ha tvingats till ett ofrivilligt uppehåll förra veckan på grund av lite teknikproblem. Och vi ber trogna lyssnare om ursäkt för det. Hoppas att vi kan kompensera genom att leverera ett extra matigt avsnitt idag när vi såklart ska diskutera Sveriges nya regering, både den utlovade politiken och sammansättningen. Jag heter Frida Wallnor. Här i studion har jag mina kollegor PM Nilsson och Tobias Wikström. Hallå!
Hallå!
Hallå.
Hur känns det nu, tycker ni, när vi har alla detaljer om den nya regeringen?
Den dominerande känslan är att det är skönt med ett maktskifte. Det är genuint uppfriskande för demokratin att byta ledning. Det är en av poängerna med allmänna val och ett representativt statsskick. Mm. Och det tycker jag känns. Det känns bra med nya ansikten, ett nytt gäng. Och att de vi har haft i 8 år får göra någonting annat ett tag.
Mm. Tycker du, Tobias?
Ja, sen är det ju skönt att, vad blir det, en dryg månad av ett naturligt vakuum så att säga, då vi inte vet vad som pågår, då vi inte vet vad förhandlingarna leder till så att säga. Att det är över. Nu är det öppna kort, nu har man en politik, vi har ministrar, vi har något att förhålla oss till. Och inte bara vi som kommentatorer utan medborgarna helt enkelt. Så att det är en väldigt speciell och skön känsla tycker jag.
Mm. Och nu har det ju gått ett dygn sedan Ulf Kristersson läste upp regeringsförklaringen, 45 minuter lång. Han glömde sina papper, förstår jag i början. Hur läste ni regeringsförklaringen? Var det någonting som stack ut?
Det var ju den dominerande fokus på våra inre säkerhetsproblem som ju på ett väldigt självklart sätt fanns med i flera olika aspekter i den här regeringsförklaringen. Det var liksom inget separat ämne utan det genomsyrade den oron så att säga genomsyrade hela regeringsförklaringen. Och det tycker jag är mycket efterfrågat efter 8 år av väldigt valhänt hanterande av det här stora dominerande problemkomplexet.
Jag håller helt med om det. Sen var det en sak som jag tror är en underskattad aspekt av Kristerssons regering och det är att regeringsförklaringen var socialpolitiskt ganska tung. Han tillsatte 4 stycken socialministrar av olika valörer med olika specialuppdrag på socialdepartementet och han uppehöll sig vid socialpolitiska frågor på ett anmärkningsvärt långt sätt. Och det tror jag beror på att De tre ingående partierna, Liberalerna, Kristdemokraterna framförallt och även Sverigedemokraterna är seriöst socialpolitiskt intresserade. Och det är även statsministern. Ulf Kristersson själv har under hela sitt politiska liv jobbat med socialpolitiska frågor i olika roller.
Mm, han var minister också.
Ja.
Jag såg att Magdalena Andersson efterlyste mer pengar till välfärden. Är det någonting som hon har rätt i att det saknades satsningar på vård, skola och omsorg?
Det kommer komma pengar till välfärden. Alltså vilken regering vi än skulle ha så kommer man förstärka kommuner och regioner. Så att det där tror jag är mer en liksom, automatisk synpunkt.
Och sen så är det ju, gången är ju så att det kommer en budget inom 3 veckor. Det måste de leverera och då får vi ju svaret på de där pengarfrågorna. Jag tyckte att det var befriande att man talade om innehållet i socialpolitiken och välfärdspolitiken ska man säga och inte bara så att säga utlova ett antal miljarder som vi har sett många av förut. Samtidigt så har vi ju en typ av välfärdskris som handlar om att psykiatri, social omsorg inte fungerar för individen. Det finns många tragedier som säkert hade kunnat undvikas. Och dessutom så är den ju sammanknippad med den här frågan om säkerhet. I vart och ett annat fall så visade det sig ju att de som har varit inblandade i allvarliga våldshändelser kanske hade kunnat fångas upp tidigare. Så det är ju en överlevnadsfråga för oss.
Mm. Det jag också reagerade på i regeringsförklaringen var ju den här mörka bilden som Ulf Kristersson målade upp av Sverige, inte bara när det gäller skjutningen och så också ekonomin, krisen i elförsörjningen, säkerhetspolitiska läget. Han menade att det är illa nu, men det kan bli ännu värre innan det blir bättre. Mm. Varför säger han det? Alltså, det är klart att det är illa, men är det så illa? Eller är det ett sätt att hedga sig mot kritik om det inte är så att regeringen kommer leverera direkt? Att man vill liksom sätta förväntningarna lågt?
Dels det, men sen är det ju, han har väl rätt i det, att det pågår 4 parallella kriser. Elkrisen är ju är ju svår. En tredjedel av energitillförseln i Europa har fallit bort. Och det går inte att ersätta hur som helst. Och de höga elpriserna kommer ju dominera hushåll och företag under hela den här vintern. Det inre säkerhetsläget har vi pratat om i flera år. Det är ju rekordilla. Och det yttre säkerhetsläget, där har han väl rimligen fått nu en tung briefing från underrättelsetjänsterna som tillträdande statsminister. Och de talar ju förhoppningsvis klarspråk. Överbefälhavaren uppmanade förra veckan alla myndigheter att snabbt göra sig färdiga och förbereda sig på ett skarpt läge, som man uttryckte det. Så att jag tror att det finns en mörk bild hos myndigheter som har i uppgift att bedöma omvärlden.
Mm. Annars har ju just SD varit det partiet som har haft en tendens att måla upp en väldigt mörk bild av läget i samhället. Det kan inte vara så då att det är SDs inflytande som lyser igenom i regeringsförklaringen precis på samma sätt som det gjorde i Tidöavtalet.
Jag tror ju för sig att skillnaderna ska inte överdrivas mellan SD och de andra partierna i de här frågorna. Sen finns det ju naturligtvis också en regeringslogik i det här. När man har tillträtt så måste man tala det allvar som krävs på riktigt. Men också så handlar det ju om att man måste förbereda allmänheten på att det här kommer inte att lösa sig. Det förstår vi ju. Det ska tillsättas utredningar, det ska till pengar, det ska kanske bytas ut folk och sådär. Det kommer ju ta en väldig tid och de kommer ju att möta bakslag. Och då är det ju rimligt att försöka tona ner förväntningarna på snabba positiva resultat. Och det var ju också det han gjorde.
Mm. Men vi är ju en näringslivstidning. Vad hörde ni som företagen också hörde? Vad är viktigt för näringslivet, tror ni, i den här regeringsförklaringen?
I en mening så är det ju att få den mörka bilden av läget att bli ljusare. Det är ju existentiellt viktigt för näringslivet. Och när DI frågar de så kallade näringslivstopparna och ber dem ranka frågor, så är kriminaliteten numera högst. Det går inte att driva företag, stora företag eller små företag, med den situationen vi hör nu. Och när man pratar med storföretagsledare så är ju de mörkare än vad statsministern är. Jag har träffat folk som har ansvar för stora företag i Göteborg som säger att om den nuvarande utvecklingen fortsätter så kommer det inte gå att rekrytera internationell expertis dit, knappt svensk.
Mm. För att Sverige har så dåligt rykte internationellt.
Ja, vi ligger ju då flera 100% över det näst värsta landet vad gäller skjutvapenvåld i Europa. Och det är någonting som internationell press skriver om, man säger. Mm. Så Sverigebilden är ju lite annorlunda jämfört med vad den brukar vara. Sen tycker jag det är intressant att de gör den här superportföljen åt näringsministern och slår ihop miljö och näring. Det liknar en konstruktion som man har haft i Tyskland, eller har i Tyskland, med Robert Habeck. Den har funkat mycket bra. Och jag tycker statsministern har rätt när han beskriver näringslivet som en miljörörelse. Det är väldigt många verksamheter och affärsidéer och nysatsningar och företag som handlar om gröna lösningar.
Det finns ju liksom inte mycket av de gröna lösningarna, som du kallar det, som kan genomföras utan att näringslivet medverkar och är dominerande i den processen. Jag tycker också att det är något som har vållat en del kritik, men jag tycker att det är på något sätt befriande att miljödepartementet inte längre är ett separat departement. Därför att om man tittar på den övriga myndighetsstrukturen med Naturvårdsverket och länsstyrelserna och så vidare, så har det ju uppstått någon typ av krig mellan myndigheterna i tillståndsfrågor till exempel. Vi tittar bara på Cementa på Gotland. Och det där är inte vettigt, så att säga, att man inte ska kunna ta ett helhetsgrepp på detta. Och då tror jag att en sån sak som att faktiskt lägga ihop det här till ett departement kan göra att det blir en bättre politisk samsyn om vad vi vill ha för ekonomisk och industriell utveckling i det här landet. Hur ska vi ha det med gruvorna? Det kan inte vara, jag menar, som i den socialdemokratiska regeringen så hade vi då en näringsminister, Karl-Petter Thorwaldsson, som sa att han älskade gruvor. Samtidigt så fanns det andra delar av regeringen som väl sa motsatsen. Nu fanns det ju flera olika partier också i tidigare regeringar. Men att man lägger detta under samma departement, jag tror att det kan ha betydelse.
Mm. Men det har ju ändå varit ganska hård kritik mot det här beslutet att skrota klimat- och miljödepartementet. Och den kritiken börjar ju egentligen efter hur samarbetspartierna formulerade sig i Tidöavtalet, där just miljö- och klimatpolitiken var ganska knapphändigt. Och nu utser man en miljö- och klimatminister som är ung och väldigt oerfaren, får man säga. Romina Pourmokhtari. Ligger det inte någonting i den här kritiken att man, det verkar som att regeringen ändå prioriterar ner klimatarbetet?
Jo, kanske. Men inte, det är så svårt med personfrågor. Man vet ingenting om henne. Och ungdom och oerfarenhet är någonting som går över. Hon kanske är en lysande minister. Vi vet inte det, va? Allmänt sett så kan man väl säga att Moderaterna har underpresterat i miljöfrågor. Sverigedemokraterna definitivt. KD har inte varit särskilt intresserade. Liberalerna har varit det. Sen finns det ett numera omfattande miljöarbete på EU-plan som i stort sett sköter alla stora viktiga strukturfrågor som har med miljö och klimat att göra. Så på så vis så avdramatiseras det ju att Sverige inte har någon egen liksom, aktiv agenda. Men jag tror det är bra att Sverige har det, och jag tror att regeringen kommer att behöva skärpa upp den här sidan.
Ja, jag tror ju att alltså ett av de här besluten som har fått allra mest kritik då, att man ska lägga reduktionsplikten på EUs miniminivå till den 1 januari 2024. Till 2024 så är det ju sannolikt att just utsläpp från transportsektorn kommer att inkluderas i EUs utsläppshandelssystem. Mm. Så att då...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Då är det ju liksom inte som att man sänker ambitionsnivå. Nu kan det ju verkligen framstå som det. Men jag tror att det inte behöver bli så. Utan det handlar ju snarare om att man slopar en svensk särlösning som är kontraproduktiv till att faktiskt göra någonting som skapar mer stabilitet för aktörerna i branschen. Att man vet att EUs nivå gäller även i Sverige.
Nej, men det har du skrivit om många gånger, Frida. Och den svenska valrörelsen var ett exempel på hur vanskligt det är att för industrier ta beslut på nationella... nationell politik som handlar om priset vid pump. Mm. Det är så eldfängt, om uttrycket tillåts.
Ska vi säga något mer om det här superdepartementet som alltså Ebba Busch ska leda?
Ja, alltså Ebba Busch är ju en politiker som jag tror att vi på DIs ledarredaktion litar på när det gäller hennes instinkter om värdet av företagande och entreprenörskap. Det är en bra början det. Sen så kommer ju hon att få lite mer makt då än tidigare näringsministrar. Det verkar som att statliga företag inte kommer att ligga hos henne utan på Finansdepartementet, som det har varit under tidigare borgerliga regeringar, dock inte under socialdemokratiska. Men hon kommer ju ändå att ha både de här näringspolitiska, traditionella näringspolitiska frågorna och miljöfrågorna under sig. Och det är ju svårt att komma på någon fråga som påverkar företagen mer än villkorsfrågor så att säga, som påverkar företagen mer än miljö- och klimatfrågor. Sen finns det verklighetsfrågor som påverkar företagen kanske ännu mer, som vi nämnde, kriminaliteten och så vidare.
Sen kommer hon vara kärnkraftsminister.
Just det.
Det är viktigt för henne. Mm. Och det får man ju ge henne, att hon var ju den som tände den frågan i svensk debatt. Det gjorde hon i valrörelsen 2018. Så det är väl någon slags payback för henne att hon nu får ansvar för den rollen. Det blir spännande att se vad hon gör av den.
Mm. Jag tycker att signalerna från den tillträdande regeringen har varit väldigt positiva här. Att man verkligen förstår att man måste skicka ut signaler som sänker den politiska risken för olika... Yep. Aktörer som vill investera i kärnkraft, att man kommer att ändra det här långsiktiga energipolitiska målet, man vill snabba upp alla tillståndsprocesser och man har börjat tänka kring finansieringen i alla fall. Det här med statliga
och en lex MP, att om en regering i framtiden försämrar villkoren distinkt för just kärnkraft, då blir man skadeståndsskyldig.
Sen finns det ju någonting i den här regeringens sammansättning som jag tror också borde göra investerare trygga. Att i tidigare regeringskonstellationer så har ju motsättningarna funnits redan inom regeringen i energifrågan. Alltså tidigare alliansregeringar så fanns Centern där som strulade till det, får man nog ändå säga. Och i de regeringar som Löfven och Andersson har lett så har det också funnits inne i regeringen. Man har alltså inte riktigt kunnat lita på ens det som regeringen kommer fram till. Här finns det ingenting som tyder på att de fyra partierna som ingår i regeringskonstellationen har någon väsentligt skild uppfattning när det gäller energiinvesteringar, kärnkraft och den typen av frågor.
Mm. Sen har det ju varit en hel del kritik nu om att regeringen ska ha någon form av fientlig inställning till vindkraften. Men det tycker jag är verkligen att ta i, för att det som man planerar att göra det är ju att man ska ta bort det här om att elproducenterna ska subventioneras när det gäller den anslutningsavgiften för att stamnätet ska...
Ut på havsbotten.
Ja, precis. Ja. Mm. Men jag menar, innan det här förslaget kom från den förra regeringen så fanns ju hur många ansökningar som helst om att bygga vindkraft till havs. Mm. Så det här verkar ju vara en avgift som de här elproducenterna verkar kunna stå för. Mm. Hade de med i beräkningen tidigare i alla fall. Mm. Så att ta bort den här typen av subvention tror jag är väldigt vettigt. För att liksom sträva efter ett så teknikneutralt system som möjligt tror jag gynnar verkligen elförsörjningen. Vi byter ämne. Billström som utrikesminister. Det var en surprise.
Ja, han är då en erfaren parlamentariker. Han har varit minister förut. Han har en tung roll i partiet. Han har en tung roll i samarbetet med SD. Han har rimligen goda relationer med andra gruppledare i riksdagen, det vill säga oppositionen. Det kan betyda mycket nu inför NATO-processen. Men i övrigt så vet jag inte varför han har fått detta jobb.
Han verkar ha bra relationer med den turkiska regeringen.
Okej. Okay.
Att döma av hans uttalanden så här långt.
Det kan vara så. Det finns någon faktor som betyder någonting här.
Man kan ju också tänka sig att det kan finnas fördelar i att han är en utrikespolitiskt lågprofilerad minister, så att säga. Det kanske inte är tid nu för de stora utsvävningarna. Man vet inte hur Kristersson har resonerat. Jag tror inte att Billström har utsätts därför att andra, så att säga, har avstått eller att han fick ta Billström. Utan det finns säkert ett mycket offensivt strategiskt resonemang bakom utpekandet av Billström. Det skulle jag tro. Det lär ju klarna vad som är hans egentliga roll. Mm. Men det är en mycket erfaren politiker, det måste man säga. Och en av de tre som har ministererfarenhet sedan tidigare.
Det liknar lite Lena Hjelm-Walléns roll, tidigare socialdemokratisk utrikesminister. Hon var också en tung insider, suttit i riksdagen länge och blev utrikesminister då. Och det fungerade utmärkt. Margot Wallström hade inte en särskilt tung utrikespolitisk erfarenhet innan hon började syssla med de frågorna. Hon var ju socialpolitiker i Göran Perssons regering.
Mm. Men när det gäller Billström och NATO-processen framöver så tror jag att det kanske spelar mindre roll att det är just Billström, men just att maktskiftet har skett tror jag kommer vara väldigt viktigt för att försöka åstadkomma någon form av öppning när det gäller förhandlingarna med Turkiet. För Turkiet verkar ju verkligen ha fastnat på det här med Socialdemokraternas nära band till kurderna, Amineh Kakabaves stora makt i riksdagen och så vidare. Mm. Nu vänder vi blad, så att säga. Så jag tror att det finns alla förutsättningar faktiskt för den nya regeringen att nå framgångar där.
När Turkiets president Erdogan var på det här europeiska toppmötet i Prag så uttryckte han ju lite burdust att jag inte hunnit tala med den nya statsministern än. Ja, den nya alltså. Och trots att han inte hade tillträtt eller utsätts än, utan det var ju Magdalena Andersson som var statsministern. Så att han gav ju en hint om att jag talar bättre med en ny statsminister. Och det får man väl bara tugga i sig och acceptera när man har med den typen av ledarskap som i Turkiet att göra, att man får liksom spela lite grann på deras synsätt också.
Ja, kontinuiteten är ju i alla fall, i och med att man behåller Stenström som chefsförhandlare, som var tidigare statssekreterare åt Magdalena Andersson.
Så. Just det.
Det tycker jag låter som klokt.
Man kan väl också notera, det kanske är i marginalen, men på under gårdagens regeringsförklaring så följde Magdalena Andersson och Mikael Damberg, som var de avgående regeringsrepresentanter som tydliga syntes i kammaren. De följde, så att säga, kutymen att de applåderar inte åt den nya statsministern, utom på de utrikespolitiska inslagen. Då applåderade de så att det skulle synas lite grann. Det kanske är lite överdrivet att notera det, men jag tror ändå att det har en viss betydelse att det finns en kontinuitet i utrikespolitiken i Sverige, och den ska vi ju verkligen värdesätta.
En sak som inte har hänt förut var att Kristersson specifikt nämnde försvarsindustrin i regeringsförklaringen. Vad betyder det, PM?
Ja, det var ju mycket intressant. Han sa att försvarsindustrin har haft stor betydelse för Sverige och för Sveriges försvarsförmåga och kommer nu spela roll i NATO-sammanhang. Och från att tidigare ha varit en industri som man från politiskt håll kanske mest har behandlat som ett problem, så lyfter man nu upp det som en tillgång. En stor seger och en slags politisk förändring i synen på försvarsindustrin. Inofficiellt så har ju alla regeringar vetat att det är så. Den svenska försvarsindustrin gör att vi får samarbeten med framförallt USA som gör oss värdefulla på ett sätt som överstiger vårt lands militära styrka och militära betydelse. Så det är en asset som vi har främst i Saab. Och det är ju klokt att lyfta upp det i NATO-sammanhang. Det är en styrka i Sverige att vi kan göra saker som behövs.
Slutligen måste vi prata kort om Liberalerna som alltså får 5 ministerposter, vilket känns som ganska många ändå i relation till valresultatet. Ska man se det här som plåster på såren för att de inte fick igenom så mycket sakpolitik i Tidöavtalet, tror du, Tobias?
Jag tror att även Kristdemokraterna så att säga är överrepresenterade numerärt i regeringen, och det stämmer lite grann med hur alliansregeringen resonerade när Moderaterna gick fram 2010. Så skulle ju Moderaterna få fler ministerposter, och då, så fick de det också. Man utökade regeringen, men man tog inte bort några från de andra partierna. Och jag tror att det är en viktig ambition att de inte ska vara för små i sammanhanget. Det finns ingen som tjänar på det. Jag tror att 5 ministerposter, det gör ju ändå att Liberalerna har en väldigt stark förankring i regeringen. Rimligen innebär det ett bidrag till en ökad stabilitet inom Liberalerna. Att det blir svårare att säga för de få oppositionella som verkar vara högljudda inom Liberalerna fortfarande. Det är svårare för dem att så att säga göra gällande att vi ska inte vara med och så vidare. Man kommer få ansvar för ett tunga områden, hela utbildningsområdet, integration, arbetsmarknad. Så man kommer att bli djupt inblandad i den här regeringens politik.
Ja, alltså Kristdemokraterna, de belönades för sin lojalitet, kan man säga. Ebba Busch har ju stått bredvid Kristersson i vått och torrt under hela den här processen. Och Liberalerna belönades för sin illojalitet. Bråkiga, osäkra, behöver låsas fast det här projektet. Och det kan ju hända att den här konstruktionen gör att det lyckas.
Vi får se framöver. Vi sätter punkt där för idag och är tillbaka igen nästa vecka. Men innan vi slutar så vill jag också passa på att tipsa om DIs andra poddar som finns samlade på DIs hemsida under fliken poddar. Det finns exempelvis Analyspodden, Makrorådet och Digitalpodden. Så ge gärna dem också en chans. Tack för idag. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.